Välkomna i Jesu namn. Det är just temat för nyårsdagens kyrkotexter i Jesu namn. Och idag har vi också missionskollekt. Under perioden advent till 13 dagen så samlar vi ju in vår missionskollekt till Ekumeniakyrkans mission. Så det är det där vårt offer ska hamna idag. Det går också bra att offra till församlingen som vanligt. Vi ska börja vår gudstjänst med att sjunga sången 196. Låt mig börja med det. Jag ska läsa ur dagens episteltext, men dessförinnan ur Psaltarpsalmen 121. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg, och han sover aldrig. Han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Han bevarar dig och i hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Och Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Sen då ifrån Brevet 13:5-8. Gud själv har sagt: jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Man kanske studsar till på ordet vad kan en människa göra mig? Nog förstår vi att vi kan bli utsatta för människors ondska, och det ser vi mycket gott i hela världen idag. Men det som vi anförtror åt Gud och det hopp vi äger, det kan ingen människa ta ifrån oss. Och vi får tacka honom för det. Tack Herre Jesus att du vill beskydda vår tro. Du vill beskydda oss så att vi inte ger upp vad som än sker runt omkring oss. Herre, så många människor är idag hotade. Men upplyft din församling, dina barn, överallt på jorden. Så att de ser det hopp du har gett oss. Och Herre, det kan ingen ta ifrån oss. Vi ärar ditt namn och vi tackar dig för den här stunden. Vi får börja ett nytt år och vi har nya förhoppningar och vi glömmer det gamla. Tack Jesus att du är med oss. Amen. Vi ska få höra lite musik utav Annette och Katrin.
Jag ska spela, det är ju, man skulle ju vilja ha en text till när man spelar, men det är lite svårt liksom när man kan ju inte sjunga när man spelar flöjt, och jag vill ju inte sjunga heller för att jag tycker inte att jag, ja, man är ju som man är, man sjunger inte tillräckligt bra och sådär. Men den här sången som jag ska spela i alla fall, det är en sång som jag känner igen från min ungdom, den är äldre än så. Men jag tror vi sjöng den i kören hemma och så. Jag tänkte läsa de två första verserna så att ni får texten i alla fall. Ej, jag känner morgondagen. Blir den solljus eller grå? Därför är den icke heller någonting att bygga på. Men jag valt att följa Jesus. Dag för dag som han mig ger. Endast han är den som känner hur sig morgondagen ter. Morgondagen var den rymmer, ja det vet ej du och jag. Men det finns dock en som gör det, honom följer jag idag. Skulle morgondagen bringa nöd och trångmål på min stig, han som vårdar sig om sparven övergiver icke mig. Eller mig kanske man skulle säga. Går min väg igenom vatten, går den genom storm och brand, är jag trygg ut i hans omsorg, skyddad av hans starka hand. Så det får vi ta med oss inför det nya året nu, tänker jag. Thank you.
Ja, även om det inte var någon sång så tror jag att de flesta av oss hörde sången inuti. Nu ska vi se. Just det. Jag fick inte med programmet. För vi ska ha pålyssningar nu. Och vi kan ju också ge lite tillkännagivande. Det var en fin nyårsaftonsfirande igår i Hulta. Det var hela 10-12 personer där. Och i god samvaro med ett bra budskap. Nu på fredag är det herrträff här i Betlehem klockan 18. Och på söndag samlas vi i Hulta klockan 10, vanlig gudstjänsttid. Där Per Anders är predikant och Inga leder mötet. Och sen har vi fått en, det finns en liten lapp där ute som ni kan ta om vill. Det gäller alltså helgen därefter, fredagen den 10:e. Då är det julgransplundring för alla och alla åldrar. 18 här i Betlehem. Dans kring granen, korv med bröd, drama, godispåsar till barnen och gemenskap. Så ni hörde, det gällde alla. Julgransplundring den 10:e. Sen är vi den 5:e, alltså samma dag som vi har mötet i Hulta, klockan 18, bjudna att komma till Ekumeniakyrkan i Skeda. Där har de en afton med musik och dramatik, fantasi, ironi och travesti, med skoj och allvar och servering. Den bakomliggande orsaken är insamling till nya eller förnyade bänkar i salen. Så vi är väl tänkta att ha lite bidrag med oss, antar jag. Men välkomna dit, alltså den 5 januari klockan 18 i Skeda. Och som jag sa inledningsvis så är det ju då idag insamling till Ekumeniakyrkans mission. Vi skulle haft en film. Eventuellt har vi haft den filmen tidigare här, eller någon liknande film. Och så, men vi kommer inte ut på internet. Första advent så såg vi den, Ekumeniakyrkan. Jag misstänkte att den har visats tidigare. Men så är det också så att vi har nu bestämt i styrelsen att vi ska alltid gå med collectbox. Så idag går collectbox en för mission och en för församling. Och sen gör man som man vill. Om man vill swisha, då finns ju swishkod i, eller QR-kod på insidan av pärmen i sångboken. Och vi ska till offergången sjunga. Jag kunde inte låta bli utan att falla tillbaka lite till jul. Lyss till änglasångens kör nummer 123. Sjunger vi och offrar.
Tack Jesus för att vi får komma inför dig. Tack för att vi får samlas så här första dagen på året. Och att vi får göra det tillsammans med dig och med varandra. Herre, nu tackar jag dig för att du vill tala till oss. Att du vill möta med våra hjärtans längtan, det vi längtar efter vad det gäller mer av dig, men också vad vi längtar efter för varandra och för församlingen och för världen, Herre. Tack för att du talar till oss. Hjälp oss att vara lyhörda. Gott nytt år, kära vänner. Vill jag börja med. Tur vi kom hit. Det trodde vi inte. Åtminstone jag såg knappt någonting. Den där vindrutetorkaren på min sida, den var helt förstörd. Jag satt i blindo. För er som har sett på Instagram så satte jag ut en vers på gott nytt årshälsningen. Och det är faktiskt den som jag har burit med mig lite. Och jag tänker inleda med den. Och det är från Jeremia 29:11. Och den versen säger så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Vi har ju precis tagit steget in i ett nytt år. Och det är egentligen inte så annorlunda egentligen från en dag till en annan. I alla fall inte för Gud. Han har inga tidsrum. För honom är tiden oändlig. Det finns inga sekunder. Inga minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år för honom. Han är. Det är vi som behöver de där tidsrymderna för att ha någonting att förhålla oss till. Och vi är ju jordiska varelser med förgängliga kroppar. Så någonstans finns det ju en tanke kanske med det att veta vad vi har och någorlunda röra sig med. Nu kan vi ju inte förespå vad livet har att ge oss, men lite så ändå. Och för många blir ju den här nya dagen då, nya året, det blir avstamp till någonting annat, någonting nytt kanske, någonting annat som vi förväntar oss. Nu har man lämnat ett år bakom sig, man har räknat av det på något sätt, och allt blev kanske inte som man hade tänkt sig. De där löftena man gav förra året om det gick så där. Eller så blev det mycket mer än vad man förväntade sig. Det där är ju olika. Vi vet ju inte vad dagarna har att ge oss. Men det är ju ganska fantastiskt att vi ändå har en förväntan på att någonting ska hända. Det är, för det är ju det som man går in i ett nytt år och så tänker man, nu kommer det här året. Och den förväntan är, det är lite liv i den. Den ska man hålla fast vid. Men den stora frågan är ju, det är vad våra förväntningar vilar på. Var de utgår ifrån. Är det vad vi kan göra, vad vi kan vill göra, vad vi ska göra? Eller är det utifrån vad Gud vill göra med våra liv? Det är en viss skillnad. Och när vi läser det här bibelordet från Jeremia så ser jag väldigt tydligt och klart, och det tror jag alla gör, eller de flesta i alla fall, att Gud vill endast gott för oss. Inte någonstans i det ordet kan vi läsa om att vi får väl se vad vi ger er. Utan jag vet vilka tankar jag har för er. Jag har fridens tankar. För att ge er en framtid och ett hopp. För mig är det positivt. Och det tror jag det är för er också. Och vi behöver inte tvivla på det. Och därför så undrar jag, dels för min egen del, men jag tror att ni också kan ställa er till min lilla klubb. Varför är det då så svårt att överlämna precis allting i Guds händer? Allting som sker i våra liv. Att verkligen låta hans vilja ske med våra liv. Är vi rädda för att Gud ska motarbeta oss? Att de här planerna vi har gjort inte överensstämmer med hans planer för våra liv? Är det så? Och det kanske de inte gör i detalj. För vi har ju en förmåga om att tänka när vi ber så här. Ja, men så där vill vi gärna ha det. Och det här vill jag göra. Och det här vill jag ska ske. Och de här önskningarna vi har. Och vi går ju gärna ner på detalj. Så. Men kanske är det så att om vi vågar lägga våra liv i Guds händer fullt ut, så kanske resultatet som vi har tänkt i slutändan ändå blir någorlunda detsamma. Men att detaljerna kring inte är de detsamma. Och jag tänker att vi ska titta lite närmare på texten om Lazarus död och uppväckelse. För den visar ganska tydligt på hur olika våra perspektiv på samma situation kan vara. Människornas perspektiv och Guds perspektiv. Och jag ska läsa lite i taget. Det är från Johannes kapitel 11 för de som har Bibeln med sig. Och så ska vi titta på de här texterna lite kort. Så jag börjar med första versen. En man som hette Lazarus var sjuk. Och han var från Betania, den där byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. Och när Jesus hörde det så sa han: den där sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära. För Guds son ska bli förhärligad genom den. Och Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Sluta där så länge. Vad är det vi ser i den här lilla texten? Vi ser att en av Jesu nära vänner, Lazarus, är sjuk. Och vi ser att hans systrar sänder efter hjälp hos Jesus. Av Jesus. Varför? Jo, men det är ju därför att de vet vad han kan göra. De känner ju honom i det här laget. De har tro för att han kan hjälpa deras bror. Och de förväntar sig att han ska göra det. Och kanske främst för att det är hans kära vän också. Att han ska prioritera honom. Och att han känner samma oro som de gör för sin vän. För att han kanske inte ska klara sig. Men säkert ligger också väldigt mycket därför att de har sett vad han har gjort tidigare. De under han har gjort tidigare. Och Jesus han svarar då med orden att den här sjukdomen, den slutar inte med döden. Och jag tänker ju så här att, ja men okej, han kommer ju inte dö, så tänker ju jag. När han säger så. Och det tror jag vi alla tänker spontant. Och att den är till för att Guds ära. Eller att, till Guds ära för att hans son Jesus själv då ska förhärligas. Genom den här sjukdomen. Men redan här skiljer sig ju situationen. Uppfattningen om situationen. För systrarna tror ju säkerligen att Jesus ska komma i tid och hjälpa Lazarus medan han är sjuk. De tänker ju inte att han ska dö. Och det hade inte jag heller tänkt Men Jesus har andra tankar, större, annorlunda och med ett syfte. Och det är ju lite svårt för oss människor att se. Men Jesus är ju Gud, så han har ett helt annat perspektiv. Vi läser vidare. När nu Jesus hörde att Lazarus var sjuk, så stannade han ändå 2 dagar där han var. Och därefter sa han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Och lärjungarna sa till honom: men rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Och Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Och här ser vi då en Jesus som inte alls skyndar sig tillbaka till sin kära vän. Utan han tar det lugnt och gör färdigt det han hade för händerna där han var. 2 hela dagar. Han har inte bråttom. Struntar han i Lazarus? Bryr han sig inte om sina vänner? Redan där har du och jag glömt att han redan sagt att sjukdomen inte leder till döden. Han har kontrollen där. Han vet ju vad som ska ske. Lärjungarna de ser ju bara faran att gå tillbaka. De ser ju bara fariseerna som redan har hotat att döda Jesus. Det är vad de ser. Så de kanske inte alls har bråttom heller tillbaka. Fast av en helt annan anledning. Men Jesus, som redan i kapitel 8 i Johannes har benämnt sig själv som världens ljus. Det är honom själv han talar om här. Han vet vad som ska ske eftersom han är ljuset själv. Och det är ju de som inte har ljuset som inte förstår det. Som inte vandrar med honom. Som inte förstår vem han är. Som inte kan se att det inte är någon fara. För Jesus vet redan nu att tiden är inte inne än. Han vet att han kanske får bli hotad, men han vet att tiden är inte inne än. Så fortsätter vi läsa i vers 11. Efter han hade sagt detta så tillade han: vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Och då sa lärjungarna till honom: herre, sover han så blir han ju frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Och då sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. Lärjungarna uppfattar här att Lazarus redan är på väg att bli frisk eftersom han sover. Men Jesus är ju tydlig. Han är redan död. Och det visar ju att han vet det. Han visste att han skulle dö. Han har den stora planen, och det här är ju inte enligt mänskliga tankar. Nu är det ju kört, tänker ju vi. Eller hur? Det är ju helt slut. Vad ska vi gå tillbaka för egentligen överhuvudtaget? Men han säger ändå: låt oss gå till honom. Och han säger till honom. Han säger inte att nu låt oss gå till hans systrar för att ge tröst och sörja med dem. Nej, låt oss gå till Lazarus, säger han. Och han säger också att det är för att de ska tro som de går dit. Och att de ska vara glada för att inte Jesus var där. Och det här är ju också så här tolkningsgrej. Jaha, varför ska vi vara glada för att han inte gjorde honom frisk då? Jesus syftar ju naturligtvis på att kommer vi få se någonting helt annat. De kommer vi få se någonting mycket större. Det här hade de inte fått se om han hade varit där innan Lazarus dog. Men det visar ju också väldigt klart och tydligt på att Jesus har en plan. Att Gud har en plan. Inget händer oplanerat. Inte alls. Han har koll. Det är inte uttalat helt och klart och tydligt, men han har koll. Och jag förstår ju att lärjungarna är förvirrade. Här ska de gå tillbaka till Judén där de hotas att bli döda. Dödade. Och det gör de för en död man. Och här, jag kan inte låta bli att tycka om Thomas. Det skrivs inte mycket om honom. Mer än att han har blivit kallad tvivlaren då han ville se Jesus. Men visst är han lite rolig. Jag kunde inte låta bli att skratta när jag läste den här texten. Jag låter oss gå dit och dö med honom. Typ. Han är så dramatisk, det gillade jag. Men utifrån hans begreppsvärld så är det kanske rimligt att brista ut i den lite hopplösa situationen för honom sett. Jag låter oss gå dit och dö med honom. Och han syftar ju på att då bli dödad med, av fariseerna. När Jesus kom fram, nu fortsätter jag läsa det 17:e versen. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit så gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Och här kan man ju tycka, ja det är ju dags att komma nu då. Så tänker vi människor. 4 dagar har han varit död. Och hur ofta är det inte så vi tänker om saker som vi har planerat för, som vi har bett för. Och som kanske inte blir som vi tänkte. Så tänker jag, det är så dags nu. Att det sker nu. Det här skulle ha skett innan. Eller då och där. Och många av oss kanske tycker, och många av de som var där, att Jesus kanske skämdes för att han inte gick hem till dem. För det kan man ju också tycka, varför går han till graven först? Borde han inte gå till de levande som sörjer? Det vore ju det mest naturliga, att gå hem till dem. Men det var ju inte dem han skulle gå till, det var ju Lazarus han skulle gå till. Det var den döde brodern som var hans mål, hans syfte med hela den här resan. Och när Jesus hör, eller när Marta hör då att Jesus var vid graven, så går hon ju dit. Och bara hon vet ju exakt hur hon kände sig. Bara hon vet fullt ut vad hon tänkte. Men vi kan nog alla föreställa oss hur hennes tankar och känslor bara snurrade liksom. Den förhoppning hon hade haft på Jesus. Den förväntan. Den önskan hon hade. Ändå är han ju en kär vän till henne liksom. Och så går hon dit. Och kanske är lite mer besviken. Så fortsätter vi att läsa. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus säger till henne: din bror ska uppstå. Och Marta svarar: ja, jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Och Jesus sa då: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Marta hade förväntan på Jesus. Hon trodde att han skulle komma och hela hennes bror. Och jag tänker att det är lite besvikelse hon har där. Du skulle ju ha varit här. Och när Jesus säger: ja, men han ska uppstå. Ja, det vet jag väl. Det är nästan lite så att man känner att hon är lite sur. På yttersta dagen, jag vet att han ska uppstå då. Men hon kände väl, var ju här och nu jag ville att han skulle leva. Inte då. kanske är det nästan lite förolämpningar, men vi vet ju att vi har alla mist människor, och det finns, man tar ibland i sin sorg nästan lite illa upp när folk försöker trösta, fast man vet att de vill väl. Och jag tror att det var så Marta kände. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Och det är precis som att Jesus försöker pränta in dem: jag är uppståndelsen och livet. Pränta dem in i hennes hjärna. Ungefär som att: tror du inte att jag är större än det som har skett här? Har du inte förstått vem jag är? Och när han nu påminner henne och frågar henne om hennes tro, så är det nästan lite som att ett ljus går upp. Jo, du är Messias, Guds son. Nästan som: ja, just det, hur kunde jag glömma? Så fortsätter vi 28. När hon sagt detta så gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren här och kallar på dig. Och så snart hon hörde det så reste hon sig och gick till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Och judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Och de följde efter henne i tron att hon skulle gå till graven och gråta där. Marta förstår att någonting är på gång nu och sänder efter sin syster Maria, och hon springer iväg mot graven. Och de som är med henne där följer efter henne, eftersom de har som sed att vara hos varandra väldigt länge och sörja och gråta med varandra. Så följer de med henne. Så kommer vi till vers 32. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom, så föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Och när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, så blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade: vad har ni lagt honom? Och de svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Och då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några av dem sa: ja, men kunde han inte öppna ögonen på den blinde? Och kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde också ha gjort så att Lazarus inte dog? Vad ser vi här då? Jo, vi ser en Maria som sörjer och uttrycker sin förtvivlan till Jesus. Och även hon hade ju förväntat sig att Jesus faktiskt kunde göra Lazarus frisk. Och att han skulle komma och rädda honom. Hon hade förväntat sig det. Men Jesus har ju den fulla bilden fortfarande. Och trots det så berörs han starkt av deras sorg och förtvivlan. Han känner verkligen med dem. Han är där, han är närvarande och förstår deras sorg. Precis som han gör med oss. Han känner vår sorg och han delar den med oss. Och han ger oss kraften att orka. Och Jesus gråter med Maria. Och alla förstår att han älskade Lazarus och att han känner mest systrarna. Men ändå så är det ju några som ifrågasätter honom och hans brist på ingripande. Han kunde väl ha helat Lazarus. Han gjorde ju det med den blinde. De har gjort sig en bild av hur Jesus ska handla och bete sig. De har gjort sig en bild av hur det ska gå till. I vers 38 då så fortsätter vi. Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Och Jesus sa: ta bort stenen. Och den döde syster Marta sa till honom: men herre, han luktar redan, det fjärde dagen. Och Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger detta för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta så ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa till dem: gör honom fri, låt honom gå. Här har vi en Jesus som berörs av deras förtvivlan och hopplöshet. Och han går till handling. Han ber dem göra någonting som gör dem förstummande. Någonting som är helt... Nej, det här kan vi inte göra typ. Så här gör man inte. Han är ju död. Och det är ju dags att komma nu när han luktar. Och det är precis som att Marta ändå inte förstår fullt ut vem Jesus är. Så han påminner om henne: har jag inte sagt att du ska få se Guds härlighet? Och han säger till Gud högt i himlen, han säger högt till Gud i himlen: visa dem nu att du har sänt mig, för att jag är av dig. Och han ber Lazarus komma ut ur graven, och ut kommer han. Gör honom fri och låt honom gå. Det är precis som man säger: här har ni ett bönesvar. Han säger: jag har omsorg om er. Jag vet vad ni behöver. Jag känner er och jag vill ert bästa. Och hans hälsning för idag till oss är att ha tro på att jag vill er gott. Förvänta er mer av mig än vad ni har gjort tidigare. Jag vet vilka tankar jag har för er. Jag har fridens tankar för att ge er en framtid och ett hopp. Låt min vilja ske i era liv. Amen. Tack Jesus för att vi får överlämna oss själva till dig i den här stunden. Herre, du är vår mästare. Du är vår frälsare. Du är Gud själv, Jesus. Och jag tackar dig Herre för att de under och tecken du gjorde på jorden här en gång, det är sånt som kan ske än idag. Men framför allt i våra hjärtan. Du kan förvandla oss, du kan forma oss att tro på dig fullt ut. Att ha förväntan om att du ska göra stora saker. I oss själva, men i församlingen, men framför allt i vår värld. I vår närhet, bland människor som behöver dig, Jesus. Tack för att du vill låta din vilja ske i våra liv. Hjälp oss att låta din vilja ske i våra liv. Och låt din vilja ske här i den här bygden, Jesus. Tack för att vi kan förvänta oss det. Låt 2025 få bli ett år av förväntan. Förväntan av att din vilja får ske, Herre. Amen.
Ja, vi ska nu strax gå in i nattvardsstund. Herrens heliga måltid, och dessförinnan ska vi sjunga sången 433. Här är evangelium. Och sedan under nattvarden kommer Katrin och Annette att spela.
Thank you.
Låt oss ta en liten stund i tystnad där vi inför Jesus bekänner våra synder och ber om förlåtelse. Tack Jesus, vår barmhärtige Gud. Och du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Och dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Och jag överlämnar mig själv till dig och tar emot din förlåtelse för alla mina brister och fel. Så att jag kan få leva ett helt och rent liv tillsammans med dig. Amen. Och du som ber om förlåtelse och befrielse, ta emot Bibelns löfte. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och ta emot Jesu ord. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag tackar dig Jesus. För att vägen till dig alltid är öppen. Och att vi genom dig får gemenskap med vår skapare, livets Gud, vår far. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Och gör oss starka i tron och gör hoppet större. Och väck kärleken i oss så att vi kan ge vidare till andra. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd och han tackade Gud. Och han bröt det och sa: det här är min kropp som offras för er och gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och så sa han: denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Och varje gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess att du kommer åter i din härlighet. Jesus, vi tackar dig för vad du har offrat på korset. För att du gav oss din kropp och ditt blod för att vi skulle få leva. För att vi skulle få frid. För att vi skulle få gemenskap med dig. Herre, jag tackar dig för att vi får ta emot av de här gåvorna. Att vi får påminna oss om vad du har gjort och vem du är. Och att du är livet själv. Att du är vårt liv. Och utan dig är vi ingenting. Vi ber tillsammans. Vår far, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd som vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten. och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. Alla får vi ta del av ett och samma bröd. Så hälsa varandra med Guds frid. Och så är ni välkommen till bords. Jesus, vi tackar dig för den gåva som vi har tagit emot nu. Vi tackar dig för vad den gör med oss. Att den formar oss och förvandlar oss, Herre, på ett sätt som bara du kan göra, inte vi själva. Men tack för att vi får ta emot det. Och tack för att det förenar oss i en gemenskap med dig, med varandra, med vår himmelske far. Med hela världens alla kristna, våra syskon. Tack för att vi får vara ett i dig, Herre. Amen. Och jag välsignar välsignelsen nu, även om vi läser kanske den sen också. Men Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Vi har fått samlas i ditt namn, i Jesu Kristi namn, den här stunden. Tack för att du vill bedyra för oss hur mycket du älskar oss, var och en. Ingen är förskjuten. Tack, Herre Jesus, att du känner våra behov och vill möta det med härlighet. Jesus. Jesus Kristus, vi ber för fred på jorden. Vi ber för fred i Ukraina. Vi ber för fred i Palestina och i Syrien. På många andra håll där strider råder. Vi ber att vi ska få hålla fredens band mellan oss människor här i vårt land. Vi ber för maktens människor. Vi ber att de fattar riktiga beslut. Att de värnar om varje medmänniska. Tack Jesus för att du är Herre. Och vi får med förtröstan luta oss emot. Året, och vi ska sjunga den sången, nummer 300. hur saligt att förvandra. Vi tar, det är många verser. Vi tar 1, 3 och 5. Nummer 300, och saligt att få vandra. Vi har hört välsignelsen, men vi har en annan. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande till er alla. Amen. I den mörka natten. Och tacka för den samvaro som vi har haft.